Vad är det egentligen som döljer sig i de kilometerlånga gångarna under jord? Där mörkret är totalt och det enda ljud du hör är dina egna andetag och kanske vatten som droppar.
Jättebra, så bara fortsätt backa.
Det är ingenting som vi normalt befinner oss i. Det är mörkt, det är kallt och det är väldigt mystiskt.
I Ute med P1 idag träffar vi Katti Samuelsson och August Alvtegen Lundgren som bor i byn Stora Blåsjön i Jämtland. Där är de guider i Sveriges längsta grotta, Korallgrottan. Och försvarets köldexpert Tony Gustafsson, han ger oss tips på hur du håller dig varm när temperaturen glider långt under nollan.
Utan bra strumpor så funkar inte helt på dyra skor. Så enkelt är det.
Det här är Ute med P1. Jag heter Linnea Lotto. Vi börjar i Jämtland och Frostviksfjällen. Den första snön har lagt sig här med ett tunt lager i ankarvattnet. Här finns korallgrottan. Vi vandrar längs ishala spänger och frostbitna stigar. Grottan ligger ungefär 4 kilometer in i skogen. Vattnet i bäckarna vi passerar är klart som bara fjällvatten kan vara. Vi vandrar i ett skogslandskap i fjällvärlden och så hörs plötsligt ljudet av ett vattenfall. Det är en dolin. En dolin är en plötslig sänka i landskapet som har blivit till när jorden i området har underminerats. Och under oss finns alltså den 6 kilometer långa korallgrottan.
Ohohoho. Oj, 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 vilket stup.
Ja. Nu står vi vid det vi kallar för utgången, där vi brukar komma ut när vi har varit inne i grottan. Det kallas för kratern. Det ser ut som en väldigt stor krater. Men det är egentligen en gammal dolin som har rasat ihop och rasat samman helt. Så nu är det bara ett stort öppet hål där en bäck rinner ner då och in i grottan.
Det är en mäktig syn. En enorm grop med klippiga väggar som är täckta av grön mossa. Ett flera meter högt vattenfall som landar i något som ser ut som en pool av is som har skapats under de kalla nätterna som har varit. Hela den här gropen känns som en stor sal mitt i skogen. Och så längst ner i gropen, där försvinner klippvägen inåt och neråt. Och där är det mörkt.
Det är väldigt stort liksom själva hålet här, men ingången är inte särskilt stor. Så det lurar ögat lite grann.
Och det ser mörkt ut där inne. Det blir bara liksom kolsvart när man kommer in i grottan.
Ja, det kommer du få uppleva när vi väl kommer in. Men det är ju ingenting som är tillrättalagt här inne. Allting är ju helt naturligt. Så det är ju det är inte så att det är någon grotta med belysning och räcken och sånt. Det enda vi har är ett rep av säkerhetsskäl. Men annars är allting helt orört.
Det här blir väldigt, väldigt, väldigt spännande att se. När vi väl kommer in. Men nu ska vi gå upp till stugan först.
Och ta lite kika.
Kattis växte upp i det här området. När hon var 15 år flyttade hon för att gå på gymnasiet. Hon träffade August som är från Stockholm och de blev ett par. Båda är biologer och fjällledare men drömmer om att vara guider på heltid. De har just köpt hus i Stora Blåsjön, en liten by som du passerar om du kör från Strömsund längs Vildmarksvägen mot Stekenjokk. Den norska gränsen är bara några kilometer härifrån.
Jag är uppvuxen med en fantastisk natur här, mycket orörd natur. Och van vid att det är så det är. Och sen kommer man ut till resten av Sverige och världen och inser att det är inte så det är. Och att det är så mycket som är orört och liksom oexploaterat här, det är faktiskt väldigt unikt. Så när vi började läsa biologi så växte ju det här mer och mer. Och sen av en slump så kom vi in på att vi skulle vilja jobba här en sommar. Så blev det. Och så tänkte vi, ja men vi kanske testar en sommar. Och sen så blev det en till sommar och en till sommar. Och vi tyckte det var så roligt. Och så har vi utvecklat fler turer. Och nej, men vi trivs väldigt bra med det här. Vi har ju känt att vi har bott på många olika ställen och vi har ju hela tiden känt att det här med att ha naturen så nära och den här vidsträckta.
August håller på att göra en älgskavsgryta, är det väl, och är det potatisen eller potatisvattnet som höll på att åka i?
Ja, precis.
I elden?
Precis.
Det är spännande det här med att man har ju den mat man har med sig och tappar man den då får man gå hungrig. Mm. Nej, men att just att ha den här möjligheten att gå ut i naturen och gå precis vart du vill och du har de här, du stöter inte på en människa på flera mils avstånd. Jag menar, idag känns det väldigt unikt att kunna röra sig i sådana miljöer och friheten tycker jag framförallt är viktig, att just den här känslan av att bara vara ute själv och tystnaden och lugnet är liksom, ja, men det känns väldigt viktigt och jag tror att många människor saknar det idag.
Jag tänker att det är många som ändå gör så att man åker på helgerna och på semestrarna och så ofta man kan, men ni väljer ju ändå att stanna och bo på det här stället så att ni alltid har tillgängligt till det. Hur löser man det då med jobb? För det är ju ändå något som ändå är viktigt för de flesta. Man behöver ha någonting att försörja sig med.
Ja, absolut. Det är ju liksom, det kommer man ju inte ifrån. Man önskar man kunde leva på frisk luft och fin utsikt, men tyvärr så kan man ju inte det. Utan idag så måste man ju försörja sig. Och vi har ju en enorm tur att vi kan jobba på distans. Så vi sitter och jobbar, har vårt kontor hemma helt enkelt. Vi har en väldigt bra uppkoppling som vi är väldigt glada över. Det är förutsättning för att kunna jobba med en sån sak. Och då kan vi sitta hemma och jobba. Och så åker vi ner på möten och sånt ibland. Och det är ju helt otroligt att det kan fungera så. Men samtidigt är det ju inte konstigt. Det är väldigt konstigt att det är inte fler som jobbar så. Med tanke på att det är ju väldigt lätt att lösa med dagens teknik. Vi har ju alla förutsättningar för att man lika gärna kan sitta i stugan i fjällen. Eller var man nu vill vara. Och jobba. Att du inte behöver vara platsbunden utan du kan sitta där du vill och jobba.
August tar en paus från att röra om i älgskavsgrytan.
Även om det är mer längre restid till, ja, men om man ska göra något på banken eller sådär. Så det är ju saker man måste göra, så det gör man ju ändå. Man tar den resan och gör det. Men de här resorna för att uppleva naturen och vara ute och sådär. Man behöver inte liksom ta sig igenom den här restiden för att ta sig fram till det. Så det blir ju som plus minus noll med restid. Bara att det man åker till, det är ju såna här grejer som man bara måste göra. Om man behöver handla eller göra något annat. Medan man har det man vill göra jättenära istället.
Vi ska snart ner i grottan. Men innan det krävs en genomgång av både kläder och regler. Kattis låser upp värmestugan. Här finns utrustningen vi behöver.
Oj, vad mysigt. Luktar verkligen trä.
Ja, och lite damm från allt grått damm som släppas upp med utrustningen.
Det är ganska rejäl utrustning man måste ha. Alltså det ser ut som riktiga så här gruvarbetarkläder.
Ja, ja, men overallen är ju för att man inte ska bli skitig överallt. Och för att man inte ska slita på kläderna. Sen har vi ju hjälmarna för att man inte ska slå i huvudet. För det är lätt, väldigt lätt gjort där inne. Och lamporna, sen är det ju handskar, både innerhandskar för att hålla värmen. Så är det ytterhandskar i gummi för att hålla oss torra. Sen kommer vi ta på oss regnbyxor också, för det är blött på ett ställe där vi kommer behöva krypa. Och då om knäskydden blir blöta och det är så här kallt ute som det är nu, så kommer de frysa och så kommer de inte torka. Så vi vill gärna att det är torrt då. Så då har vi regnbyxor på oss under overallen också då. Sen måste man ju ha bra kängor eller stövlar också. Man ska ju aldrig gå ner i en grotta själv. Och om man bara är två så ska man inte bara ha två lampor med sig, utan man ska ha några extra lampor med sig också.
Det gäller verkligen att hålla koll på vilket håll kom jag ifrån. Och vända sig om hela tiden. För att tittar du åt en riktning så ser du inte gångar. Och så vänder du om så är det gångar du inte sett tidigare. Och det är ju väldigt lätt när man bara skyndar på rakt fram. att man inte ser sig omkring. Så det är väl det viktigaste att hålla koll. Sen kan man ju använda såklart rep och annat för att markera och hitta. Det finns ju många olika hjälpmedel.
Man ska ju aldrig använda permanenta markeringar, vill vi bara säga. Mm. Till exempel, du ska aldrig rita på väggen eller någonting sånt, utan
använd,
för att det sitter ju där alltid. Och då har du ju både förstört för nästa person som vill komma dit och ha en orörd grotta, men också det är ju skadegörelse. Innan vi tar på oss kan man gå på dasset eller så.
Jag tror det är lugnt.
Mm. Ja, det är ingen kiss i, eller inget ett eller två i grotta.
Nej, okej.
Vi lämnar som sagt inga spår efter oss.
Nej, vi ska inte göra det.
Vi lämnar korallgrottan för en stund.
Om det är tillräckligt kallt ute och du ställer dig helt still så kommer du börja frysa.
Det här är Tony Gustafsson. Han är chef hos Försvarsmaktens vinterenhet i Arvidsjaur. Han har 35 års erfarenhet av att överleva i vinterklimat.
Pumpa ner blod i fingrarna, pendla med armar, fötter och ben. Ta hjälp av en kompis då så att man kan...
Man får röra på sig på plats.
Och så glöm inte bort, tillför varm vätska, tillför brännbart material så att du genererar värme med kroppen.
Ja, så kan du göra om du redan har blivit kall, men det går ju att tänka till innan. Tony betonar vikten i att klä sig lager på lager med ull närmast kroppen som leder bort fukt. Ett tunt lager underst, ett mellanlager och sen en bra jacka som skyddar både mot vind och väta. Är det riktigt kallt, då får du ha med dig extra kläder för att anpassa efter temperaturen. Det handlar om att inte börja svettas, menar Tony. Och det här gäller också händer och fötter.
Det gäller ju då att framförallt ha rutiner. Och vi börjar med fötterna då ju. Vi säger då, du ska byta sockar, egentligen frukost, lunch, middag alltså. Och det är ju tack vare, vi svettas ungefär 2 centiliter i timmen per fot alltså. Och det här ackumuleras i sockarna, det ackumuleras i skorna ju. Initialt så är det bara inre sockan som du har. Och det är därför du redan, när detta uppstår, att du vätska har samlats i inre sockarna, det är att du ska byta ut de sockarna så du håller själv yttersocken och skon torr.
Och inte byta när det har blivit blött?
Nej, verkligen inte. Utan byt sockar och sen då så kan du hänga de sockarna i byxlinningen eller över axlarna och hela den när du fortsätter. Och då är det också lättare att torka detta plagget alltså. Om du ska vara ute på en längre tur alltså. Och det gäller samma för barn också. Se till att byta sockar på dem i halvtid, för annars kommer de bara klara, jag kallar dem fötterna alltså. Och där än en gång då, om det är något ställe det är viktigt att jag tänker till på materialval och jag väljer då att satsa lite extra på det, är mina strumpor. Så jag får en hög kvalitet på sockan, att den sitter riktigt på foten, att den är gjord av det materialet, då, ett material som inte samlar vätska utan ser till att få bort vätskan från foten. Men framförallt rutiner alltså, se till att byta sockar.
Det är det viktigaste. Ja, sen vilken sorts skor du har, det måste ju vara tusen miljoner olika varianter.
Det finns en stor mängd skor. Det finns både bättre och sämre. Alltså, men de flesta kängarna som säljs idag ute på marknaden, det är riktigt bra grejer alltså. Liksom, sen finns det ju extrema de med filtladdor med mera och sånt. Ju. Och jag vill man satsa de pengarna, men det är dyrare grejer. Det är det.
Alltså, det är billigare att satsa på bra strumpor då?
Ja, alltså, men utan bra strumpor så funkar inte heller på dyra skor. Så enkelt är det.
Och vantarna då? Eller handskarna?
Ja, handskarna.
Här måste... har du ju några sådana här med tre.
Ja, jag visste det. Men det är ju tack vare att vi ska ju också kunna skjuta. Ju. Det är ju hela tiden, det är syftet med vår verksamhet att vi ska kunna ha förmåga att kunna lösa en uppgift också. Ju. I den kalla miljön ju. Och därför har vi 3-fingervantar, men den optimala vanten är fortfarande tumvanten. Den klassiska tumvanten. Så den bästa isolerande som vi använder fortfarande är den klassiska Lovica-vanten. Med en riktig ytterskydd, alltså då. Det med en skinnhandske, alltså då, givetvis tum också då. Ju. Med ordentliga kragar som går upp över så jag inte får den här skilsmässan. Mellan min anorak eller min jacka då ju, så att handleden lämnas fri ju. Och då kan jag ha ett par tunna femfingervantar inuti och i den här då som jag kan ha som...
Alltså helt vanliga fingervantar som är tunna.
Ja. Mm. För att det jag vill undvika också, eftersom jag jobbar ju kontinuerligt med mina händer. Jag ska öppna termosar, jag kanske ska ta i stavar som jag gjorde i aluminium. Jag ska ta i andra metallsaker. Har jag inget skydd mellan alltså min hand och den här kalla termosen, så får faktiskt termosen i sig själv intar ju samma temperatur som omgivningstemperaturen. Och då kommer jag stort sett alltså med kylans hjälp då givetvis få en lokal ytlig kylskada om det är minus 20 grader ute och jag tar i den här metallen ju, så kommer jag skada mig.
På vår Facebook-sida, där vi heter som programmet, Ute med P1, där kan du se en film där Tony Gustavsson visar vilken kroppsdel som är viktigast att hålla varm och varför. Nu ska vi tillbaka till Frostviksfjällen och guiderna Katti Samundsson och August Alvtegen Lundgren. Vi går förbi vattenfallet och vid en liten sluttning finns något som ser ut som en jordkällare. Här är öppningen till underjorden. Det har blivit dags att gå ner i Sveriges längsta grotta.
Det här är då Dolin-ingången. Och som du ser så är det som byggt ett litet hus uppe på den här. Och det är det enda som är byggt här i grottan. Det de gjorde när de började, de ville ju ha en ingång och en, alltså två ingångar då, så att man har. Och då flyttade de på några stenblock. Och så byggde de den här då för att bevara klimatet i grottan. Så att det inte ska strömma in för mycket varm luft. Mm. Och sådär, utan att det håller sig stabilt.
Men måste man klättra ner med rep eller?
Nej, det finns en stege här. Det är bara någon meter ner. Och sen så ligger det rep där. Och nu ser du att det har börjat med lite isbildning. Ett snyggt draperi som har kommit upp där.
Ja, det är is där. Där måste vi... Eller tar man sig förbi det?
Ja, man kommer runt på sidan. Där. Det är liksom mer öppet på sidan. Som vi pratade om tidigare så är det ju också väldigt lätt att gå vilse här inne. Så vi som guider känner oss ju glada att vi inte behöver stöta på vilsna personer här inne. Utan vi vet att det är vi som låser upp och låser och har koll. Så här kan man bara besöka med guide då, så att man hittar ut och man vet vart de här sköra formationerna finns. Så på vissa ställen här inne så kommer vi be dig att gå på knä. Och då är det också väldigt viktigt att man håller sig på knä. Och det är inte för att det är trångt eller någonting, utan det är för grund av de här formationerna som är väldigt sköra då. Men vi kan börja göra oss i ordning och låsa upp, så ska vi så småningom röra oss ner.
Ja. Ja, men jag testar då. Alltså gud, jag känner verkligen att det redan är skakigt. Tugga ner för trappstegen. Jag ser en timring runt om mig och jag ser hur himlen försvinner nu. Vi säger hejdå till dagsljuset. Och här kommer den här jättestora isbamsingen.
Ja.
Kryp liksom på knä och armbåge. Och så backar du bara bak här.
Tills August säger att du ska...
Ja,
du
kollar ner i, liksom, i marken där. Det som är bra på våren, det är när... Då är det som finns här på marken, så är det bara ligga och så bara viner. Jättebra, så bara fortsätt backa. Yes.
Ja, men snyggt. Nu är du ju nere.
Till slut har vi kommit så långt att dagsljuset inte längre når in. Vi sätter oss ner. Marken är fuktig och vi får huka oss för att inte röra vid formationerna runt om oss som kallas facetter. Det är klaustrofobiskt och spännande.
Det här systemet är ganska... Det är liksom inte som de stora grottorna runt Medelhavet med enorma öppningar. Nu är ju det här Sveriges längsta grotta, men in- och utgångarna är ganska blygsamma, medan längre in är det jättestort.
Vi var ju tvungna att ta oss igenom en ganska tät, som ni säger, både ingång och utgång. Och nu när vi sitter här så är det ju 1,5-1 meter upp till till taket, så att det är fortfarande inte att man kan ställa sig riktigt och börja traska här. Så det är ganska tätt även om vi har yta och man känner sig, man behöver inte kravla sig fram. Nej. Riktigt.
De här facetterna ser den skarpa sidan här och så är det en flack sida. Och det, på det kan man avläsa då vilken riktning vattnet har strömmat när formade grottan.
Aha. Så nu sitter vi med ryggen åt ena hållet. Hade jag fått vattnet i ryggen?
Precis. Mm. Så att vattnet, den skarpa kanten är som uppströms och så virvlar vattnet bakåt och gröper ur då.
Och ändå är det här liksom så, det är ju stenhårt. Att tänka sig att det här har formats av vatten är ju helt, det är fantastiskt.
Mm, absolut. Och på storleken på de här också, du ser att här är facetterna ganska stora. Så här har flödet gått ganska långsamt. Men om du tittar längst ner i det som försvinner där nere, du ser att där är det jättesmå facetter. Ja. Så där har vattnet strömmat mycket fortare när det har bildats då. Människor är ju alltid väldigt fascinerade över det som är okänt och det som vi inte kan så mycket om. Och jag tror ändå att grottor, det motsvarar ju verkligen det. Det är ingenting som vi normalt befinner oss i. Det är mörkt, det är kallt och det är väldigt mystiskt. Och just det här att vi inte vet hur det ser ut i nästa tunnel eller vad som kommer, det tror jag fascinerar väldigt mycket, och samtidigt som det kan vara skrämmande.
Vad skulle du säga liksom speciellt med den här grottan då, jämfört med andra grottor i Sverige?
Ja, den är ju Sveriges längsta grotta, så det är väl det som är mest liksom unikt. Men sen också kalkstenen här, den är väldigt, väldigt ren. Det är 98%, så det är nästan bara kalk och inget annat. Du ser ju här i lagren, du ser som vissa strimmor här med andra bergarter som kommer in. Men annars är det väldigt, väldigt ren kalksten.
Mina känslor är ju liksom, det är både fascination och det är enorm skräck. Men det är häftigt att vara nere och det känns som att om man bara ska vara tyst här och lyssna på vad det är vi hör. Mm. Så är det ju ingenting.
Nej,
det är väldigt tyst.
Just vid den här tiden på året också när vattnet börjar frysa så hör vi ju inte ens droppande ljuden. Utan det är det som jag tycker är så häftigt med att vara inne i en grotta så här. Det är helt mörkt och det är helt tyst. Så sitter du här och bara är för dig själv och bara försöker lyssna någonting. Det är verkligen, det är nog väldigt, väldigt få platser som man kan hitta den här tystnaden. För mig är det en väldigt rofylld känsla av att vara i den här miljön. Att det är liksom, och man vet alltid, om man varit här några gånger, man vet alltid att det är så här. Det är ingenting som förändras, det är liksom, många saker i världen ändras hela tiden. Men just det här är liksom, det känns som att hit kan man alltid komma och det är detsamma. Det som kallas för karstlandskap, där kalksten och vatten formar landskapet, är ju geologiskt sett väldigt förändringar. Det händer saker hela tiden. Så ur geologisk synpunkt så är det ju här ett otroligt föränderlig miljö. Men för oss människor så är det väldigt, väldigt stabilt. Under vår livstid så händer det inte så mycket. Man kan se hur det förändras i marken och där vattnet rör sig händer det saker hela tiden. Men det är liksom, där inte vattnet finns, där händer det ingenting. Och där är allting helt stilla.
Brukar man övernatta här?
Vi har inte gjort det, men det finns de som gör det absolut. De som håller på mycket med att krypa i grottor och utforska grottor kan ju spendera dygn nere i djupa system.
I nästa Ute med P1, ja, då handlar det om det här.
Det bästa är att man är i en liten stund. För att man får ju som en liten kramp egentligen. Andningskramp, en sån här kylkramp. Det går ju över efter en liten stund. Det är inget farligt, men det kan kännas farligt om man inte vet om det.